För 82 år sedan, natten mellan 9 och 10 november 1938, skedde kristallnatten eller novemberpogromen över hela Nazi-Tyskland. Vad är det viktigaste för oss att ta med oss, lära oss från den här händelsen? Ruth Ilman är filosofi och teologie doktor och docent vid Donnerska institutet för forskning i kultur- och religionshistoria.
Det finns många saker som jag tycker är viktiga här. Framförallt förstås, så som med allt i historien, så hoppas vi att vi kan lära oss någonting av den och tänka att lära att se också hur snabbt utvecklingen eskalerar i det som då var Tyskland och hur alldeles vanliga människor drogs med i det här judehatet och att det fick såna enorma proportioner som det sen fick. Vi har ju facit på hand nu och vet vilka förödande konsekvenser det blev med Holocaust. Det visste man inte då när kristallnatten skedde. Men jag hoppas att om vi någon gång står inför en sån här situation igen, att vi ser de där larmsignalerna.
Vad skulle du vilja ta fram av det som hände? Vad som är mest värt att veta?
Jag tror att framförallt just det här, liksom den här stegvisa utvecklingen, att från en sorts samhällssituation och politisk situation och ekonomisk situation, där det fanns intressen att börja plocka upp så här liksom tusen år gamla idéer av hat mot en viss grupp människor, som har religiösa bakgrunder, kulturella bakgrunder, allt möjligt som kokas ihop till en enda sån här stor soppa av hat. Att hur liksom en ny stark politisk ideologi kunde använda det material som redan fanns latent hos människor och bygga en sån förödande förintelse och dödsindustri som det sedan blev. Jag tror att det är det kanske allra viktigaste att se att det här, att vi tillåter att människor som grupp svartmålas på det här sättet och det här hatpratet och det här bottenlösa misstänkliggörande och andrafierandet och gränsdragningen, vart den faktiskt kan leda. Det är vad jag skulle ta fasta på där och det där, se hur de här spåren kan gå igen också i vår tid.
Och på tal om just det, så hur mycket antisemitism finns hos oss i Finland idag?
Tyvärr så skulle jag säga att det nog finns en hel del. Jag håller själv alltså ansvarig för ett forskningsprojekt just nu där vi håller på och forskar i det här vardagsjudendom i Finland idag. Som vi vet så är ju den judiska minoriteten väldigt liten i Finland. De två judiska församlingar som finns så har ungefär 1300 medlemmar. Antalet judar är nog större i Finland, men kanske kring 1500. Så vi talar om en väldigt liten grupp människor. De flesta har varit i Finland i hundratals år. De är mycket väl integrerade. Det finns inte något sätt på gatan att se att de är judar till exempel. De skulle ha något speciella karaktärsdrag som skulle kunna dra det här hatet till sig. Och de flesta är ju precis lika sekulära som alla andra finländare är, vilket är mycket sekulära. Men trots detta alltså, så är ju antisemitismen ett fenomen som lever även om det inte finns en synlig judisk folkgrupp. Och också i Finland är det så. Tyvärr, när vi hade intervjuat judar i Finland i ganska bred skala, och väldigt många av dem nämner tyvärr ändå antisemitiska upplevelser som de har haft. Så jag tror att för många så är det nog en väldigt stark rädsla och en stark faktor som finns i deras liv, som de helt enkelt funderar på när de rör sig på stan, när de kommenterar på nätet, på sina arbetsplatser och så vidare. Att det finns nog den där reservationen där, alltid, tyvärr.
Vilka är de antisemitisterna? Är de unga, gamla virpannor, eller?
Ja, jag tror vi har hela spektret representerat där. Om man ser så här klassiskt vad vi tänkte med antisemitism, så har man ju länge tänkt att jag tror att liksom en av de här starka grunderna finns ju i religionen, alltså i kristendomen. Och här är ju förstås tanken den att Jesus uppträdde ju som en jude inom judendomen, men kom de och skulle fylla den här messiasrollen. Och eftersom då judarna inte godtar att Jesus är den här messias som det talas om i skrifterna, så det att det då finns judar kvar ännu idag efter att Jesus kom, så kan man ju från ett kristet håll då se som ett liksom ifrågasättande av kristendomens sanning. Och därför har ju antisemitismen varit väldigt stark inom hela kristendomens historia. Så där tror jag att det finns ett spår, men om vi ser på antisemiter idag så tror jag inte att de är så hemskt bevandrade i biblisk historia och religionshistoria. Jag tror inte att det kanske är riktigt de här sakerna som man mer att ta fasta på. Vi tänker oss kanske att antisemiterna är nynazister, att de har en väldigt stark högerideologi och bygger vidare på det här rastänket som fanns till exempel i Hitler-Tyskland. De finns också, men jag tror att de inte heller kanske är en så väldigt stor del av de här antisemiterna idag. Vi kan se att den sidan av antisemitismen finns, men det finns också ganska stark antisemitism inom radikalvänstern idag. Och här är det ju då kanske mer kopplat till sådana här allmänna stereotypa bilder av judar som kapitalister. Eller sen till en väldigt stark Israel-kritik. Inom vänstern så har ju kritiken mot Israel, den politiska staten Israel, varit stark. Och ett sådant här tydligt och typiskt antisemitiskt drag är att blanda samman den politiska staten Israels agerande och ställa alla judar till svars för vad staten Israel sysslar med. Och då kommer vi redan in på det som jag tror att det kanske är den allra starkaste strömmen inom antisemitismen idag, vilket är det här allmänna arvegodset av så här förhatliga nidbilder och stereotyper av judar. Dels, jag nämnde det här med att bilden av att judarna driver den globala ekonomin, att de styr alla medier, att de har ansvar över styr läkemedelsproduktionen och penningmarknaden och kulturlivet. Allt det här är ju sådana konspirationsteorier som har funnits och som byggs på. Och det finns ingen gräns på allt vad du kan hitta på för nya vändningar på den här tematiken och återanvända den. Och jag tror att de flesta av oss vet och känner till sådana här som kan förekomma i diskussionsspalter, i roliga memes på Twitter eller på Instagram i olika diskussioner. Det är tankarna just om de här rika judiska släkterna som styr alltihopa. Och tyvärr så ser man ju att nyaste uppsvinget för det här antisemitistiska konspirationsteorierna eller coronapandemin, där man tyvärr kan säga att det finns en hel del uppsving eller sprids liksom sådana konspiratoriska teorier om att det också här kunde finnas en judisk inblandning, antingen för att sprida viruset eller för att sälja sina läkemedel eller för någonting annat. Så jag tror att det här är ett otroligt välmuterande virus, det här själva antisemitismen, som kan anpassas till nästan vad som helst.
Vi har ju varit relativt förskonade från allvarligare aktioner när det gäller antisemitism här hos oss i Finland, men en del saker har nog hänt. Till exempel så körs det färgampullar mot synagogan i Åbo här i januari. Vad säger du om de här uttrycksformerna för antisemitism?
Det stämmer att de här själva liksom våldsamma angreppen, till exempel att man har gått åt människors egendom eller människor fysiskt och så här, har varit tacksamt få i Finland. Och jag tror därför också väckte den här attacken mot synagogan här i Åbo då på förintelsens minnesdag i januari så stor uppmärksamhet. Det var väldigt omskakande för många av oss här, och eftersom dagen ju var vald med omsorg, det var inte en slump när det hände. Och den här röda färgen tolkades av många, både inom det judiska samfundet och av oss som såg det, så var det en väldigt liksom hotfull gest. Man kom att tänka på blod och tankar också en av de här nidbilderna av judarna som blodsutsugare till exempel. Vad jag förstår så har den undersökningen inte gått vidare åt något håll. Jag är tyvärr nog övertygad om att det inte var ett upptåg som vad som helst vanlig vandalisering och skadegörelse, utan helt klart så finns det en sorts ideologisk bakgrund till det där. Och jag tycker överhuvudtaget att även om inte någon människa kom till skada så sprider det nog en stor skräck och liksom sprider vidare den här tanken om att människor på grund av vad de representerar eller vad andra människor anser de representerar inte har rätt att uttrycka sig i vårt land. Jag tycker att sånt här är liksom jätteskadligt och jättefarligt, helt oberoende av vem det riktar sig mot, för att det att vi tillåter sånt här, att människor attackeras och ifrågasätts och misstänkliggörs på grund av sin härkomst eller sitt utseende eller sina val i livet av ideologi eller politik eller sätt att leva eller övertygelse. Så jag tror att jag vill inte ha ett sånt samhälle där sånt tillåts, inte mot någon.
Ja, i och för sig och i rättvisas namn ska vi väl säga att katolska kyrkan fick sig med samma slev här också, färgampullar, samtidigt så det var kanske någon som hade flera olika hatobjekt då som var i farten, möjligen.
Det stämmer, och därför tycker jag att det är också väldigt viktigt att det här, vi inte gör någon sorts sån här skala här, att det är värre när det riktar sig mot någon, eller att vi kan då jämföra olika människors lidande med varandra eller på något sätt göra en skala här, utan jag tycker det var laget allt sånt som riktar sig mot att förminska människors människovärde, göra människor olika värda och hota dem utgående från vad de representerar, så får inte förekomma i ett demokratiskt samhälle, tycker jag.
Hurdan är din uppfattning, växer antisemitismen just nu?
Tyvärr så tror jag det. Och även om vi här i Finland som sagt har varit ganska förskonade från sådana här liksom offentliga aggressiva attacker, så vet vi att det pågår mycket i kulisserna. Och det här, om man ser på Europa som stort, så har det varit flera väldigt oroande utvecklingslinjer som vi har sett på senaste tiden. Vi har ju alldeles nyligen haft attacker i Frankrike som helt klart har haft antisemitiska förtecken och riktas mot synagogor. I Ungern har utvecklingen varit synnerligen oroande, där president Orbán för en sån här personlig vendetta mot en sån här George Soros, som då också enligt honom representerar det här ungerska globala kapitalet, och överhuvudtaget också stiftat lagar och försvårat för och också på ett personligt plan följt upp judiska medborgare i Ungern på ett sätt som känns mycket, mycket, mycket oroväckande. Och alldeles nyligen, förra veckan, så fick vi ju höra från Storbritannien om de processer som pågår inom Labour-partiet, där tidigare ordförande Jeremy Corbyn nu har blivit avstängd från partiet på grund av en utredning som gäller antisemitism i partiet och hans sätt att hantera, eller då framförallt icke hantera, det här. Och det här, där är ju kopplingen just att Labour har det där valt en mer pro-Palestina inriktning, och att den här kritiken av staten Israel har övergått, upplever man, i antisemitism där. Så visst, det finns många oroande signaler